Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära bröder och systrar i Kristus Jesus. Guds ord manar oss att pröva oss själva. När vi gör det i Guds heliga lag bleknar allt vårt eget beröm och våra egna självtillräckligheter. Guds lag bevisar för oss att våra meriter inte räcker till för att vi ska våga komma inför Gud. Utan att vi är syndare som inte förtjänar annat än straff. Vi behöver vända våra blickar mot honom som förbarmar sig över syndare och frälsar oss av nåd för Kristi skull. Vi är församlade inför Gud som är allsvetande och allsmäktig. Han känner våra hjärtan och våra liv. Låt oss bekänna våra synder inför honom och be om förlåtelse i vår Herre Jesu Kristi namn. Jag, fattig, syndig människa, som är född av ett syndigt släkte, har liksom mina fäder syndat på många sätt. Jag har inte älskat dig, min Gud, över allting, inte min nästa, så som mig själv. Jag har med tankar, ord och gärningar brutit mot din heliga vilja och vet mig därför vara värd evig fördömelse, om du skulle döma mig som din stränga rättvisa kräver och mina synder har förtjänat. Dock har du, kära himmelske Fader, lovat din nåd åt alla dem som vill omvända sig och i tro fly till din ofattbara barmhärtighet och till frälsaren Jesus Kristus. Jag förtröstar på detta löfte och ber, var mig nådig och förlåt mig alla mina synder. Ditt heliga namn till pris och ära. Kära vän, på vår Herres och Jesu Kristi uppdrag tillser jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag för dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Oh.
Allsmäktige, evige Gud, du som i din mildhet ger mer än vi kan begära och förstå, låt din barmhärtighet flöda över oss, så att vi förlåter vad vi har brutit och stärker också, så att du förlåter vad vi har brutit och skänker också det som vi inte har vågat be om. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Första läsningen idag är från Gamla testamentet, från Daniels boks 9 kapitel, verserna 4-6 och 16-19. Det är väldigt långa läsningar idag, de två första, så ni får gärna, som är trötta, får bli sittande. Orden lyder så här i Jesu namn. Daniel ber, säger: jag bad till Herren min Gud och bekände: o Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare, profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallad efter ditt namn. Amen. Andra läsningen idag är från episteltexten, är från Romarbrevets 7 kapitel, verserna 14 till och med 25, där Paulus säger: jag vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill göra, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det som jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså lagen för mig, jag finner alltså den lag för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag, arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus, vår Herre, alltså tjänar jag själv i mitt sinne Guds lag. Med köttet tjänar jag syndens lag. Så lyder Guds ord. Amen. Amen.
Thank you.
dig hjälpa till Gud och hör dagens heliga evangelium från Matteus evangeliets 21 kapitel, verserna 28 till och med 31. Där är också predikotexten idag. Orden lyder så här i Jesu namn. Jesus sa det: vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa det: min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade: ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? De svarade: den första. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i himmelriket. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kom du Herre själv, förklara ordet ikväll på allas våra hjärtan och låt det bli till välsignelse och lycka för oss alla. Här ber vi om i ditt namn. Amen. Vår predikotext idag är liknelsen om de båda sönerna och är förklaringen över den av Jesus. Han sa den här liknelsen i stilla veckan på tisdagen. Den var riktad till överste prästerna och de skriftlärda, eller de äldste på tempelplatsen. Uttalade han den efter att de hade ifrågasatt hans auktoritet. Dagen innan hade han ju tömt templet på alla säljare, som ni kanske minns. Och genom den här liknelsen så visar Jesus dem på deras andliga brister och att de behöver en frälsare och bli omvänd. För vi har en Gud som vi vet, som Paulus skriver, eller Petrus skriver, att som inte vill att någon enda ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och det kan man säga är temat för den här liknelsen av Jesus. Han säger, vad tänker ni om det här? En man hade två söner. Han gick till den första och sa, min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svara han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre, men han gick inte. Jesus började den här liknelsen med en helt vanlig fråga. Vad tänker ni om detta? Den var riktad till de judiska ledarna. Han försökte väcka deras intresse och få dem att engagera sig i det han kommer att säga. Den här metoden har Jesus använt tidigare vid flera andra tillfällen. Och det är ett bra sätt att undervisa på. Vad som följer på den här frågan, en väldigt enkel bild, en väldigt enkel liknelse. En man har två söner. Han har en fråga, han har en inbjudan till den båda. Inbjudan ser lika ut för den båda. På samma kärleksfulla sätt framställs inbjudan. Så fadern frågar de här pojkarna snällt om de vill jobba i vingården den här dagen. Trots att de blir tillfrågade på exakt samma sätt är deras reaktioner vilt skilda. Den första ger ett blankt nej. Jag vill inte. Ofta när jag var yngre var jag som den här sonen. Det hade ingen betydelse vad uppgifterna var där hemma. Så det intresserade mig inte. Men efter att jag har fått sitta en stund med dåligt samvete och med skuldkänslor ändrade jag mig och gick ändå till. Och min mamma brukar hjälpa mig ofta med att skynda på den här processen. För hon visste vad som fungerade på mig. Och det var inte heller roligt att möta pappas blick sen vid matbordet om man inte hade, om man hade suttit och latat sig medan de jobbade där ute. Pojken i vår text ändrar sig och går för att jobba, läser vi. Vad som fick honom att gå står inte i texten. Men du har ju säkert också varit där någon gång. Ibland var det för att inte såra pappa som man gick och som man ändrade sig. Och ibland för att ingen annan hjälpte honom. Och man tyckte synd om honom där han var i all sin ensamhet. Det är inte alltid som vi syndar när vi tackar nej till en uppgift. Men det här verkar vara tydligt. Här är det tydligt att det är frågan om en synd som den här pojken gjorde. Han handlade i olydnad och i kärlekslöshet mot sin far. Han förväntades lyda, vilket vi också gör, vilket det också görs av oss många gånger. Och den här sonen inser sin synd, sin olydnad, och ångrar sig och går för att jobba. Han ställer saken till rätta. Den andra sonen har en underbar respons på faderns inbjudan.
Ja, Herre. Det finns både vördnad och respekt i hans ord. Han lovar att gå och jobba. Allt är bra. Både respekt och löfte om att uppfylla. Men han går inte. Ju äldre jag har blivit har jag och allt oftare gjort som den här Anderssonen. Det är väldigt lätt att lova. Man vill så gärna hjälpa. Speciellt det man älskar och bryr sig om. Så ju närmare det står en, ju oftare har det orsak att bli besvikna på en. Jag har lovat allt för mycket genom dagarna som jag inte kunnat hålla. Ibland lovar man till och med saker som man vet att man inte kan hålla. På grund av att inte behöva göra personen som man lovade till ledsen. Jag vet inte om du har liknande erfarenheter. Jag vet inte om den här andra sonen var, modernt sagt, lite utbränd. Eller om han bara var en vanlig gycklare. Men han höll inte vad han lovade. Och det är ju sällan vi tänker på, när vi lovar något till någon, att besvikelsen blir dubbelt så stor om man sviker ett löfte man gett. Förutsatt att någon fortfarande tror på våra löften mera. Jesus fortsätter och säger: vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade den första. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, tullendrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. I nästa vers fortsätter han och säger: Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullendrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom. När Jesus hade berättat liknelsen var det nu dags att se till att de judiska ledarna förstod betydelsen av den. Istället för att repetera frågan som han ställde i början, vad tänker ni om detta? Och ge dem en möjlighet att kommentera den här på olika sätt, så ställer han en ny fråga, en direkt fråga till dem. Vem av de här två gjorde faderns vilja? Ledarna svarade helt naturligt att det var den första sonen som handlade, kan vi säga, mera i enlighet med sin fars vilja. Varpå Jesus fortsätter och inskärper sanningen för de här ledarna. Han visar dem att nu är det de som inte har handlat som den första sonen, utan de har handlat som den andra. Han visar dem att de inte har handlat i enlighet med faderns vilja. Jesus säger dem sanningen, säger till dem: jag säger er sanningen. Eller amen säger jag er, som det stod 98. Jesus använder det här uttrycket för när han ska säga något väldigt viktigt. Och det som följer här efter är något som är avsedda att få det här självupptagna ledare att stanna till, ta en rejäl funderare över deras relation till Gud. För sanningen är den, säger Jesus, att tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i himmelriket. Tullindrivare och prostituerade var förkastade och föraktade människor i Israel. De ansågs vara samhällets lägsta klass, kallades syndarna. De religiösa ansåg sig inte ha skyldighet till något som helst samröre med dem. De försökte inte heller nå dem och vinna dem tillbaka till förbundet. De behandlades som en evigt förlorade. Vilken chock det måste ha varit för de här ledarna att få höra att det här avskummet hade skulle gå före in i Guds rike före dem. Och med Guds rike avses här Guds nåderike. Alltså familjen av alla troende på Jesus här i tiden. Vi ska lägga märke till att Jesus inte säger, använder det absolut starkaste orden, utan han säger före och lämnar deras omvändelse öppen. Guds rike var ännu öppet för dem. Vägen till Guds rike var öppen. Det fanns ändå rum för dem att göra bättring för dessa judiska ledare. Och i nästa vers säger Jesus att om de inte har omvänt sig. Han hänvisar dem till situationen som rådde när Johannes döparen döpte människor vid Jordan. Johannes kallade människorna till omvändelse och sa det till dem: bär då en sådan frukt som tillhör omvändelsen. Några av tullindrivarna och de prostituerade hade nämligen gjort det. De hade omvänt sig. Men väldigt få bland överste prästerna och ledarna hade gjort det. Livet som Johannes levde under lagen borde ha väckt deras jätteintryck på dem och väckt deras intresse. Speciellt för fariseerna som hade satt ett sånt liv i högt värde. Men det viktigaste är ju ändå vad han predikade. Hur han lade tonvikten på förlåtelsen i Jesus Kristus. Ni minns det står se Guds lam, att han säger se Guds lam som tar bort världens synd. Ledarna tog inte hänsyn till honom när han visade den rättfärdighetens väg. Tullindrivarna och de prostituerade gjorde det. Liksom den upproriska första sonen sa tullindrivarna och prostituerade först nej till Guds nådiga inbjudan. Men när de hörde Johannes predika om synd och nåd tog de emot, ångrade sig och gick till arbetet i vingården, i Herrens vingård. Och det liksom den väluppfostrade och respektfulla andra sonen verkade de judiska ledarna göra vad som var rätt i Guds ögon. Men skenet bedrar. Ledarna gick aldrig ut för att göra faderns arbete. Som Jesus sa en gång tidigare i Johannes 6, att detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Ledarna ångrade sig inte vid Johannes predikan. De ångrade sig inte ens när de såg syndarnas ånger. Omvändelsen av syndarna borde ha resulterat i att ledarna också ångrade sig. I den här tidpunkten hade de inte ännu gjort det. Och den här liknelsen var ännu ett försök i elfte timmen av Jesus att vinna dem tillbaka. Att få de judiska ledarna till ånger och tro på frälsaren. Jesus talade den här liknelsen till överste prästerna och de äldste. Vi här idag tillhör en inte riktigt samma kategori som det. Vi är medlemmar i nådens rike. Men ibland kan även vi bete oss på ett liknande sätt som de judiska ledarna gjorde. De var självrättfärdiga. De hade heligare än du-inställningen. Och sen så brast de också i viljan att arbeta i Guds rike. Vilket vi också många gånger gör. Så visst behöver vi också ta oss tillvara. Att vi inte blir som dem. För när handlade du senast gentemot Gud som den första sonen? När syndade du medvetet senast? Vad det går? Eller har du gjort det redan idag? Men sedan genast ångrat dig efteråt. Så så gör vi kristna väldigt ofta. Och när syndade du senast som den andra sonen och gett fromma löften som inte hållit hela vägen? Inte bett så mycket som du velat, inte hållit andakterna eller forskat med bibelläsningen. Jag visst har du orsakat fly till korset och där be om förlåtelse och upprättelse. Där får du tillräkna dig full förlåtelse för alla dina överträdelser och tillkortakommanden. Men när du står där och är viss om att dina synder är fullt förlåtna, visst vet du då också att alla andras synder har också full betalning. Visst vet du att den förmån som du åtnjuter tillhör även dem som har sårat dig och gjort dig illa på något vis. Oberoende av hur stora dina synder som du har på ditt samvete är Herren din återlösare. Men även din broder och din systers, även din grövsta och mest upproriska förbrytarnas synder var på Jesus när han hängde på korset. Ge av det som du har fått. Du har fått syndernas förlåtelse för intet, helt gratis, utan något, ingenting har krävts av dig. Du har fått full förlåtelse. Så ge det också till dina medmänniskor. Både dem som frågar och dem som inte vill veta av dig. Både i din närhet och i världen. Andas förlåtelse och nåd istället för hat över jihadisterna och islamisterna när du talar med dina medmänniskor. Jag önskar dem omvändelse istället för tortyr. Du får överlämna straffet och domen åt överheten och åt Gud. Och Guds nåd har inte blivit borttagen från oss, trots att vi inte levt i full förtröstan och överlåtelse hela tiden. Herren har gett i uppdrag och den helige ande att verka tro i oss på nytt och på nytt. Och som den första sonen får vi gå tillbaka till jobbet i vikården igen och igen. Men vi kan också säga att det finns kanske en tredje son. En som säger ja, Herre, och går med lätta steg till jobbet i vingården. Den nya människa, den sonen, han älskar att göra Guds vilja. Inte för att han måste, utan snarare för att han vill. Detta kommer aldrig så länge vi är här kvar på jorden att ske i fullhet eller perfekt. Nej, vi får vandra i Kristi förberedda gärningar och innesluta oss i Jesu perfekta liv. Och vi får fortfarande allt för ofta instämma med Paulus i dagens episteltext. Han säger, jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Vi får även innesluta oss i hans bön som han säger till sist här. Han har en fråga som han tar upp när han har konstaterat att ingenting gott bor i honom. Han säger, jag arma människa, vem ska rädda mig från den här dödens kropp? Vi får lik Paulus lyfta vår blick och säga, Gud vare tack. Jesus Kristus, genom honom ska jag bli frälst. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi reser oss, bekänner vår gemensamma kristna tro med den apostoliska tro, bekänner hans ord. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvete, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige, Faderns högra sida, och därifrån ska komma till att döma levande och döda. Och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några kännagivanden. Nästa söndag, då blir det 3/9, blir det gudstjänst här i Lepplaks bykyrka 10:00 med Öyvind Edvardsen. Samma dag är det också gudstjänst i Vasa, där det är Ola Österbacka som håller den, och den är 11:00 på Villagatan 1 i Brändö. Under följande psalm blir vi att få ta upp en frivillig kollekt som tillfaller församlingens verksamhet. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Amen.
santos vid jag. Herre Gud, himmelske far, du som står emot det högmodiga och ger det ödmjuka nåd, vi ber dig bevara oss från att lita på våra egen rättfärdighet. Väck genom ditt ord en sann ånger och bättringsvilja, så att din nåd som förkrossar oss också ger kraft till ett nytt liv. Herre, välsigna din kyrka över hela jorden. Förse den med rediga herdar som oförfärdat predikar lag och evangelium och leder människorna allt närmare dig. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk Luthers församling. Ge dess medarbetare och styrelse din hjälp i uppdraget. Hjälp oss att i ödmjukhet vägleda dem som söker en sådan församling till medskap som du vill att vi ska åtnjuta. Vi ber för SLT och för de kyrkor som är med i vår gemenskap. Led de samtal som pågår tillsammans med finska bekännande kyrkor. Välsigna församlingen i Lunavtsi och dess tjänare Ivo Lazarov och Ilja Nitsov i hans arbete i Europas rom. Herre, vi vill också be för offren och katastrofen i Texas i USA. Var med våra trossyskon där och hjälp dem genom det svåra uppbyggnadsarbetet som återstår. Allsmäktige Gud, bevara vårt land och folk. Led republikens president i hans ansvarsfulla arbete och ge vishet åt landets riksdag och regering. Uppehåll vördnaden för lag och rätt, plikttrohet, enighet och goda seder. Herre, välsigna alla som bor i det här landet och som arbetar för det bästa. Skydda oss för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Och Herre, om det är din goda vilja, håll terrordåden borta från vårt lands gränser. Skydda vårt folk för dem. Låt allt flera finna dig som nådig och förbarmad i vårt land. Stöd dem som är utan arbete och i kraft av dem som har för mycket arbete. Hindra din nåd olyckor i arbete och i trafiken. Gör ett rätt sinne att hjälpa de fattiga och utstötta och den som kommer till vårt land och söker vår hjälp. Varmhärtige far, förbarma dig över alla som lider under terrordåd, som sörjer sina kära, sådana som är ensamma, alla barn som saknar föräldrar och föräldrar som sörjer sina barn. Förbarma dig över det hem där kärlek har ärtsats av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Ge livsfrukt och de barnlösa. Var med alla sjuka. Var med dem som vill vara en stilla ber för. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödstund kommer att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet där vi får tacka dig från evighet till evighet.
Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss.
Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga här. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Alleluia, alleluia.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er fri. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Tack till alla som kommit idag och firar vår gudstjänst på efter söndagen efter trefaldighet. Vi får gå i Herrens frid och tjäna honom med glädje. Tack till alla.